Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves. Ooh, Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never be slaves.
Hej och välkomna till Svenska FPL-podden avsnitt 111. Vi ska prata inför Game Week 28 och den blanka Game Week 29 närmar sig med stormsteg. Agendan för dagens avsnitt är att vi ska ha en laggenomgång från Game Week 27. Vi kommer därefter ha en kort genomgång av kvarvarande Double Game Weeks och blanks, hur det ser ut som landet ligger just idag. Vi kommer uppdatera våra rekommendationer, ha en kaptensdiskussion för Game Week 28 och svara på era lyssnarfrågor. Och vi spelar in idag tisdag den 9 mars. Stort tack till Olka Sportresor, Unisportstore.se och Glenn Sportsbar. Och det finns väl ingenting att vänta med, så Stefan, jag bollar över ordet direkt till dig så kan du få ta oss igenom West Ham Leeds, en match som West Ham vinner med 2-0.
Ja, absolut. Och det hade kunnat bli mer mål i den här matchen, men jag tycker att West Ham visar att man är lite stabilare i laget och vinner därav rättvist. Om vi kollar på West Ham så man är verkligen på jakt efter den här Champions League-platsen och jag tycker det ser lovande ut. Lingard fortsätter göra succé med ett nytt mål i den här matchen. Dock så är det en retur på en straff som han själv missar och som han slår för att han själv fixar den. Efter matchen så bekräftar Declan Rice att han är tilltänkt första straffskytt och att han kommer slå nästa match. Och Moyes sa väl också att han gärna hade sett att Rice slog även den här straffen, men att Lingard tog på sig det och det blev ju mål till slut som tur var för hans del då. Men som sagt, straffen missar han och han kommer nog inte slå nästa. I övrigt så handlar mycket i den här matchen om fasta situationer för West Hams del och firma Cresswell Dawson som kombinerat till 2-0 målet men även har bud på fler mål faktiskt. Bland annat så har Dawson en nick i stolpen också assisterad av just Cresswell. Övrigt i offensiv bemärkelse så tycker jag att Antonio är rätt anonym i den här matchen. Men jag skulle ändå inte dra för stora växlar av det. Dock kan man väl notera att Zuzek återigen går tomhänt och hans leverans har verkligen blivit mindre sen Lingard kom in i bilden. Kollar man bakåt så är väl nollan lite tursam, men man har en bra målvakt i Fabianski och Leeds har inte riktigt skärpan för dagen och det tycker jag gör liksom, även om vi blickar framåt så tycker jag att Cresswell ser väldigt intressant ut just för hans leverans på fasta situationer, möjligheter till nolla och då också således bonuspoäng. Kikar vi Leeds istället så väntar nu ett formstarkt Chelsea nästa. Men det som gör Leeds intressant är ju att man har en match i Game Week 29. Och därav tycker jag väl att har man spelare kvar härifrån nu, då får man ge dem liksom förtroende över 29 också. Men man imponerar inte jättemycket. I den här matchen så borde ju Bamford varit målskytt, kan man tycka. Han bränner ett friläge och några andra halvlägen som en forward i form hade satt dit. Men som sagt, vi har inte sett någon jätteleverans från Bamfords sida, och det är lite oroväckande. Rafinha återigen bra. Jag tycker att hans form är mer, eller man har mindre frågetecken kring hans form. Han skapar, har bud på att göra mål i den här matchen, men får inte riktigt till avsluten och spelar dessutom fram Bamford bland annat till ett fint läge. Så det är väl de två man kan kika på offensivt sätt. Bakåt så tycker jag väl att det blir allt tydligare att Dallas är det bästa valet. Återigen, hade han kunnat tagit sig in i offensiva poäng och liksom, ja, men visar att han ständigt kommer till sådana lägen. Nollor för Leeds del skulle jag dock ha svårt att liksom hitta på förhand, då det känns som att man, ja, men är ganska skrala bakåt. Så det blir väl liksom rådet här, att det finns ingen panik och kolla mot Leeds, men äger man så är det ändå ett bra läge att behålla över 29, tycker jag.
Precis som du är inne på så är ju West Ham ett väldigt bra lag på fasta situationer, och det märker man ju i den här matchen. Men Leeds är ju dessutom riktigt, riktigt svaga på att försvara fasta situationer, vilket är intressant nu när de ska upp mot Chelsea nästa omgång. Så Fredrik, du får gärna prata lite Chelsea-Everton. Chelsea vinner ju där med 2-0.
Ja, men det gör jag gärna. Jag är liksom inte jätteförtjust i Chelsea som klubb generellt, men när det kommer till fantasy så är jag så här omåttligt, nästan pinsamt förtjust i Chelsea. Var det både inför säsongen så svalade lite där, men nu har liksom den här heta romansen blossat upp igen, och jag känner liksom att jag vill ha mer Chelsea i mitt bygge, och det kan ju bero på att det inte sitter en enda Chelsea-spelare där. Vi får ju se det som, alltså vi har ju pratat om Pep Roulette. Det är liksom ett givet uttryck i framförallt fantasykretsar. Jag tror att vi får lansera ett nytt begrepp, och det får nog vara Tuchel Roulette. Alltså Mason Mount, Rydiger, Silva, Kanté, Ziyech, Pulisic, Giroud. Ja, det är inte startelvan, det är bänken. Alltså, hur tar jag mig in i detta Chelsea? Det är ju att navigera alltså i ett minfält. Och lite nästan hur man än gör tror jag att man får liksom räkna med att då och då kommer det att komma någon form av rotation. Kikar vi på de som ändå spelade då, så kan vi ju se att Alonso fortsätter att vara het. Han är långt fram i banan, han tar sig in i straffområdet, han har avslut på mål. Känns ju liksom glödhet, så att är man lite ballsy vad det gäller försvararalternativen, ja, då är han ju väldigt mycket där uppe och liksom, ja, är aktuell för en plats i bygget, tycker jag. Kikar vi på Chelsea som lag generellt så har de ett ganska, ganska fint schema. Det skiljer sig lite från många andra lag som har brytpunkten där strax efter blanken i 30-31. Jag skulle säga att Chelseas schema ser ganska bra ut närmsta 6-7 omgångarna förutom blanken i 29an. Sen är det liksom framåt slutet som det ser tuffare ut på pappret. Men då ska man ju komma ihåg att vi vet inte hur... Det kan ju vara så att ligan är avgjord på olika sätt. Att man har för långt upp till Europaplatser eller redan har vunnit en titel. Så att det som idag ser ut som väldigt tuffa matcher kan ju vara någonting annat längre fram. Så med det i åtanke så tycker jag Chelseas schema ser, ser riktigt intressant ut. Och som sagt, det finns många som har potential att ta mycket poäng. Vi ser bara en sån som Mason Mount som får hoppa in och i slutet faktiskt är ganska nära att plocka offensiva poäng på den korta speltiden han får. Men vad har vi för vägar in i Chelsea? Jag nämnde ju Alonso som en given väg. En lite mer safe väg är väl Aspilicueta, som ju någonstans är liksom fundamentet och kanske den som är minst riskig på att få rotation. Som sagt, jag vill ha del av den här Chelsea-defensiven, den här muren som Tuchel har byggt nu. Och där känns ju som sagt Aspilicueta som kanske den tyngsta tegelstenen vad det gäller att ligga kvar. Men väljer man att inte gå på Martinez i mål så är ju Mendy ett bra val. Jag har ju pratat med Varmo Mount, kan gärna fortsätta göra det trots att han inledde bänk. Det finns kanske ett case också för en Jorginho som ju tar straffar. och är väldigt, väldigt billig, som kan vara en bra femte mittfältare. Och innan vi lämnar Chelsea så måste vi ju då ändå nämna, det finns en spelare som jag inte har nämnt, och det är ju den här stackars Timo Werner som fortsätter att bränna frilägen och öppna läger där. Jag börjar tycka lite synd om killarna, så det känns som att det har satt sig i huvudet nu, och jag vill in i Chelsea, men jag vill inte ha någonting av Timo Werner. Kikar vi lite kort på Everton där, så finns det väl inte lika mycket smaskigheter och liksom flukta efter, utan vi har pratat mycket om Calvert-Lewin. Jag tycker han såg ganska blek ut, utan nu känns det mer som att det har viktat över till att det är Richarlison som är den som är hetare. Var ju det åtminstone fram till den här matchen, sen hade inte Everton så mycket att hämta i den här matchen. De gjorde en ganska blek insats, men det kan ju också bero mycket på att Chelsea var bra. Lucas Digne tycker jag fortfarande är intressant, och Everton har ett helt okej spelschema, så att, sitter man med Digne sitter man i lugn. Med Calvert-Lewin, ja, det beror lite på hur övriga bygget ser ut, men jag skulle nog ändå hålla mig lite lugn och ge honom the benefit of the doubt någon gång till. Sådär.
Ja, jag håller med dig där i Richarlison, Calvert-Lewin. Om man skulle plocka in någon nu utav de anfallna, så är det Richarlison. Men det är väl knappast läge att plocka in någon, snarare hur man gör med, om man väl sitter med dem, som du är inne på. Gällande Chelsea så är ju Mason Mount ett bra alternativ. Han får ändå mycket speltid, och att han roteras här handlar nog mer om att Tuchel liksom försöker hantera spelschemat. Nu har de ju ingen Champions League-retur den här veckan, men det påverkar ju ändå helgens uttagning mot Leeds säkerligen, då Atletico Madrid möts sen veckan efter. Så att det, ja. Jag konstaterar i alla fall att Thiago Silva var tillbaka på bänken här i matchen mot Everton, och han ska väl in i den där mittbackskonstellationen, och jag vet inte vad det kommer innebära. Rydiger har ju spelat mycket, fick en vila här. Aspi har väl spelat i stort sett allt. Så att jag tror väl att det är tilltänkta trean, att det är Rydiger, Thiago Silva och Aspilicueta. Men jag vet inte om hur mycket Christensen och en Zuma kan blanda sig i där.
Ja, men det återstår ju att se, men som sagt, egentligen oavsett vem man väljer, så rotationen är väl någonting som någonstans kommer på köpet.
Ja. Jag ska gå vidare och prata City United, och jag säger det med ett leende på läpparna, då United med det här 2-0-resultatet avslutas Citys vinstsvit på 21 raka vinster, som är helt galet. Däremot så fortsätter Uniteds fina svit med 22 raka bortamatcher utan förlust. Men vi ska börja och fokusera på City, då det är där som jag tror det största fantasyintresset ligger. Det är väl egentligen De Bruyne, Gündogan som har pratats väldigt mycket. Man har skiftat över fokus nu från försvaret, och man tidigare har dubblat upp. Jag tror fortsatt att det är ganska... det är inte fel att sitta dubbelt i försvar i City. Och om man gör det skulle inte jag ha någon stress och liksom ändra om mina tillgångar. Kollar man i den här matchen så är faktiskt De Bruyne och Gündogan rätt lika varandra i statistiken. Båda har fyra attempts, varav två stycken är inne i boxen. En annan spelare som kanske ska nämna, som också har exakt samma statistik i den här matchen, det är faktiskt Mahrez. Och det är väl en spelare jag kanske skulle vilja höja upp lite. Vi har pratat ganska lite Mahrez. Och det här kan låta lite märkligt, men en av anledningarna till att jag gillar Mahrez är att jag tror inte kanske att han är med i första alternativet för Pep just nu. Konstigt nog, för jag tycker att han gör väldigt bra när han spelar. Men jag tror ju att trots den här torsken mot United, vilket såklart är surt i City-led, så tror jag att ligan är ganska, ganska stängd. Och att fullt fokus kommer vara i Champions League. Och... då tror jag att Mahrez kommer få en del spel till ligan. Och jag kan absolut se han som ett alternativ istället för att gå på Kevin De Bruyne och i så fall spara in lite pengar. Så det är i alla fall en liksom, tanke som har slagit mig. Jag sitter ju bara med två City-tillgångar och ska väl in med en tredje. Frågan är ju bara vem. Jag tycker det är lite svårt att avgöra. Men det blir först efter blanken i 29 i alla fall. Så jag har lite tid på mig att bestämma mig. Om man annars ska liksom jämföra Kevin De Bruyne och Gündogan så är det svårt. Liksom. Kevin De Bruyne är ju mer av en differential konstigt nog. Även om man börjar leta sig in i fler och fler lag. Medan Gündogan då sitter i betydligt fler lag men har ett helt annat värde. Jag tycker att Gündogan sitter man rätt fint med. Sen är frågan om man vill spendera de här pengarna på Kevin De Bruyne eller en Mahrez eventuellt. Eller om man går och dubblar upp i försvaret. Jag tycker det är svårt och det är väl bara att välja en väg och så får man lite stå fast vid det tror jag. Ska man säga liksom för Gündogans del så tror jag han, det har diskuterats lite påverkan om Kevin De Bruyne är med i bygget eller inte. Det skulle jag säga inte påverkar honom så mycket. Det som påverkar däremot är i alla fall någonting jag har lagt märke till. Det är när de spelar med en falsk nia snarare än Jesus eller Aguero. Då tycker jag att det gynnar Gündogan väldigt, väldigt mycket. Och det är kanske framförallt då han kommer in i straffområdet och fyller på så här som vi har sett så många gånger. Och han har gjort målen. Jag har ingen statistik på det. Det är bara en känsla jag har. Precis som Chelsea så har City Champions League-returen då först i nästa vecka. Och det kommer ske en del rotation här till fullan på lördag. Så får vi se vad det innebär. Det är ju helt omöjligt att gissa hur Pep tänker. City har ju också en andra match här imorgon onsdag mot Southampton. Så att då får man också lite mer svar hur det kanske kommer roteras inför helgen. Går vi över till Manchester United så var det nog ganska många som kanske inför den här game weeken, jag vet att det var över 330 000 människor som hade sålt Bruno. Och det var även ganska många som hade Luke Shaws 14 poäng på bänken tror jag. Så att det var såklart surt för många. Jag var en av dem som sålde Bruno. Jag var ganska anti inställd till den tanken, men när jag kikar på det så full väl valet ändå på att göra ett skifte där. Sen så följde det väl ut, jag tog in Gareth Bale istället, men ja, det är ju så här, Bruno kommer kunna straffa en och här straffar han ju verkligen. Ja, det var no pun intended, men jag hörde själv hur det lät. Martial löser ju en tidig straff som Bruno drar dit. Även om Ederson är i närheten så är det en bra slagen straff. Och Bruno kommer chippa in med poäng. Men jag tyckte att, och jag förstår de 330 000 människor som bytte ut honom. För att det är som sagt, det var en match mot City. Det är en tuff match. Sen är det en blank och schemat ser sådär ut. Och Han kommer kunna straffa en när man går utan honom. Men man måste väga helt enkelt vad man får ihop för bygge. Vi fick se Dean Henderson i kassen. Och det är på grund av att De Gea är nere i Spanien. Hans fru har fått barn där. Och det innebär väl att De Gea kommer vara borta x antal matcher nu. I alla fall till efter landslagsuppehållet skulle jag tro. För han ska väl sitta i karantän när han kommer tillbaka. Jag tycker inte att det är någon jätteförsvagning att ha Henderson i kassan. Utan tycker det ska bli ganska kul att se honom där. Fördelen med Henderson är att han är bättre i luftrummet. Och bättre på att komma ut och plocka ner bollar och sådär. Men det är i alla fall anledningen till att det är han som står nu. Cavani, han missade matchen skadad. Och vi fick även se en Marcus Rashford kliva ut ankelskadad. Så vi får väl invänta presskonferens här inför Europa League. Och se både hur det står till med Cavani och Rashford. Det är ju Milan som ska mötas nu här hemma på torsdag. Yes, och sen så går vi vidare och Fredrik, jag tänkte att den här domedagsprofeten och prata Liverpool, vi lämnar över domedagsprofetian till Stefan, så får han prata Liverpool Fulham. 1-0 vinner ju Fulham här efter mål av Lemina.
Ja, du får ju rätta mig om jag har fel, Fredrik, men jag tycker att Fulham gör sig förtjänt av den här vinsten, och liksom, förutom en liten forcering på slutet så så släpper man inte till så många chanser mot Liverpool. Men i fantasy så är det ändå så att man får börja prata om Liverpool. Och ja, det är svårt att så här, peka på vad som har gått fel. Men liksom, det här var sjätte raka torsken på Anfield. Man har gjort ett mål i de sex matcherna och det var straffen man fick mot City. Så att liksom, jag tror att det är många som har haft förtroende för Salah bland annat. Men liksom inte fått någon vidare leverans alls. I den här matchen så väljer ju dessutom Klopp och vila Mané och Trent. Samtidigt som Firmino missar med en skadekänning. Man får ju en ny skada i Babak i backlinjen. Och liksom, ja, som jag var inne på så skapar man inte jättemycket förutom liksom, när man har bytt in Mané och Trent sista 20-25 minuterna. Så ja, jag vet inte, jag tycker det är svårt. Ett ljus i mörkret är dock att Jota är tillbaka och han spelar ju 90 minuter här, så att hans form är ju uppenbarligen inte den bästa då han har varit borta länge, men han verkar ju fysiskt vara redo i alla fall för att klara av mycket minuter. I fantasy tycker jag att det är svårt då Liverpool avslutar säsongen med ett fint spelschema. Men min magkänsla här och nu säger ju att man gör rätt i att sälja de man har inför Game Week 29 då Liverpool blankar och sen utvärdera och se om Liverpool visar någon form eller inte. Man har ju halkat ganska många poäng efter i Champions League-jakten nu dessutom. Och vinner Fulham, eller vinner West Ham sin hängmatch så skiljer 8 poäng upp till en Champions League-plats. De jag håller under bevakning liksom, när man sitter utan är ju såklart Salah. Men kanske är till större del Jota som är så pass mycket billigare. Och kan han visa form så är han mycket, mycket lättare att få in i bygget så att säga. Och sen är det ju, man ska ju aldrig blunda för firma Trent och Robbo, men som det ser ut just nu så ja, men man tror ju inte riktigt på Liverpool nollorna och då även om de liksom är imponerande offensivt sett så minskar ju deras potential drastiskt om inte nollan kan bärgas. Kikar vi på Fulham så tycker jag att men trenden fortsätter. Man har spelat allt bättre ju längre säsongen har lidit. Och man har ju faktiskt match i Game Week 29, vilket gör till exempel en Maya på topp som har imponerat sedan han kom in. Eller Lookman till differentials. Och om man är på jakt efter någon billig back så har man ett gäng, både målvaktar och backar för 4,5 i Fulham-lägret. Jag hade nog ändå prioriterat andra spelare inför Game Week 29, men vill man sticka ut så kan Fulham vara laget man ska kika mot om man möter Leeds på hemmaplan i 29.
Ja, Fulham har ju faktiskt hållit 5 nollor senaste 7 game weeks. Så att, defensivt ser de bra ut. Nu får de ett rejält test här i nästa vecka också. Eller nu till helgen menar jag. Jag ska säga det att Liverpool, de har ju Champions League-retur redan nu imorgon, onsdag. De vann bortamöte mot Leipzig med 2-0. Så det lär ju verkligen vara fullt fokus Champions League. Men jag tror inte heller att de kommer vaska ligan. Det som är svårt med att sälja Salah just nu, det är ju det här att, som du nämner, spelschemat ser så fint ut. Och i många matcher där de bara ser någon gnutt utav form som lite vänder, så kommer det vara många game weeks då man blickar med en kaptensbindel mot någon Liverpool-tillgång, och varför inte då Salah? Det hade ju varit en skänk från ovan nu om Jota kommer tillbaka i gammal fint slag och erbjuder liksom en billigare väg in med ett kaptensalternativ dessutom, men jag vet inte, jag tycker det är svårt att sälja Liverpool-tillgångarna. Samtidigt är de ju så fruktansvärt dyra, alla de här Mané, Salah, Trent, Robertson. Och det är ju dem man vill åt. Nu skulle vi bespara dig det här, Fredrik. Men vill du komma in och säga någonting om Liverpool?
Absolut, ni pinpointar det helt rätt. Och framförallt det du säger sist här nu, liksom att Liverpool-tillgångarnas priser, alltså de är inte rättfärdiga liksom, med det här usla spelet som man visar upp. För det är klart att Salah kommer göra något mer mål per säsong, och det går alltid att trycka. Oh, kolla, han gjorde mål nu, oh, grattis, han fick 7 poäng eller 8 poäng. Men problemet är att det finns ju spelare som kostar 2/3 så mycket och levererar lika mycket eller mer poäng. Så att för att Salah ska vara värd de här liksom 12,5 miljonerna för att ta in nu liksom, eller vad han kostar, så måste han ju leverera mer än vad de andra gör. Och det gör han ju absolut inte. Han levererar ju mindre i dagsläget. Och lite samma sak med Trent och Robertson. Så att för mig är det en no-brainer att tömma laget på Liverpool-spelare. Är det så att Salah kickar igång, ja, men då får man väl lösa och plocka in bara honom. Jag kan tycka att det är liksom, det är inget jättebekymmer. Det är liksom 2 byten så är han inne igen. Men jag är inte övertygad om att det kommer hända nu. Det ser liksom, jag har svårt att se hur man ska kunna bara vända på en 5-öring och hitta tillbaka till ett spel här. Så att, nej, men för min del så är det liksom klockrent att rensa. Ska säga det om Jota också, att Firmino är väl inte ens med på resan till Ungern för att spela mot Leipzig här nu, så vi får väl invänta och se hur allvarlig den skadan som han har dragit sig är. Är det så att han blir borta ett tag, då känns ju Jota ganska given, och då kan det ju finnas ett case utifrån att om han ändå liksom börjar hitta målet och sådär, att det är en helt annan prisklass liksom.
Nej, och liksom ingen av Liverpool-spelarna har man ju så mycket uppbyggt värde i av förklarliga skäl. Det är inte supermånga som har bytt in dem. Så att även om man skulle byta ut dem nu så kan man ändå sitta lugn tills man ser lite tendenser och sen bara välja att kliva på helt enkelt när man ser de här tendenserna då eventuellt om man... Så det är väl det man kan väga in jämfört med en spelare som Bruno, där man kanske har lite mer uppbyggt värde om man sitter och väljer vem man ska plocka ut. Men vi lämnar Liverpool för stunden där i deras lilla kris och går vidare med Villa Wolves, en 0-0 match.
Ja, jag ser att det står 0-0 här både i mina papper och att du hör att du säger det, men det är lite svårt att ta in med tanke på de målchanserna som den här matchen innehöll. Alltså att Martinez bara får ett bonus, eller en bonuspoäng, det är ju för det första ett rån, för man plockar ju bort räddningar från honom i efterhand. Känns som Illuminati in och styr, jag vet inte. Han borde ha haft fler bonuspoäng kan jag tycka, eller fler poäng för räddningar om inte annat. Men måste vara att han bara tar nollan och en bonus. Man kanske är bortskämd, vad vet jag. Men i övrigt så är det ju Villa av de här två lagen som är intressanta. Grealish är fortfarande borta, men jag tycker man har hört nu på lite av det som har liksom sipprat ut. Och då inte bara från fantasylag vid lagläkaren, utan liksom även officiella kommentarer, att det känns som att han är ganska nära att komma tillbaka. Så att, ja, men jag sitter med bara 2 Villa-spelare i mitt bygge och liksom bara väntar på att kunna trycka in honom inför 29an. Så att där är liksom tipset att verkligen hålla ögon och öron öppna och se ifall det kommer några liksom tydliga besked om att han är tillbaka. Vi får se hur det ser ut inför helgen om inte annat. Watkins fortsätter att pricka ribban. Det känns som att han skjuter i ribban var och varannan match. Och i den här matchen så har ju Villa 2 ribbskott första kvarten. Och det är klart, hade ett av dem eller båda gått in, och då hade vi såklart fått se en helt annan match. Men ja, det är lite den där liksom championship-oskärpan kanske, som otur skulle vissa kalla det. Men ja, jag tror på Stenmark att tur det förtjänar man. Och ja, han har en bit kvar till att bli en liksom riktig så här consistent leverantör av liksom stora offensiva poäng. Men för det priset så känns det ju ändå som att Watkins är högintressant, speciellt med matchen i 29an. Vi såg lite rotation, Barkley som satt på bänken och lite nya namn in i elvan, och kikade man på bänken som Will hade, så var den är ganska tunn alltså. Så de har jättemycket att laborera med, och det ser vi också på typen Watkins som spelar i princip varje match, och backlinjen ser ju likadan ut om det inte är för skada som det är i Matty Cash fall, men i övrigt så är det liksom samma folk som man rullar på. Vi får se om det håller säsongen ut, men det är ju tacksamt när man sitter med fantasy tillgångar att de får spela match ut och match in. Villas schema, ja, det är väldigt fina matcher i 28 och 30 och sen är det match i 29. Låt hända att det inte är någon jättebra match, men det är ändå match i 29 och fina i 28 och 30. Det tycker jag gör att Villa tillgångarna känns intressanta att spana mot och givna och behålla om man sitter på dem. Sen från 31 och framåt så har vi pratat om det tidigare att det är många lag som vars schema vänder lite då, och Villa är väl ett av dem, och då får man väl se liksom vilka som det är läge att sitta kvar på. En Martinez för mig känns i dagsläget givet att sitta på resten av säsongen. Kikar vi på Wolves? Ja, alltså, som sagt, jag var inne på det tidigare avsnittet att det finns inte jättemycket fansintresse. Dock så är ju de, till skillnad från Villa, så har ju de ett schema som är alldeles strålande här om ett par omgångar. Och det gör ju ändå att det finns lite anledning att spana mot vilka är det som får spela. Och ja, alltså, Nelson Semedo, min känsla har varit att de har roterat ganska friskt på ytterbackspositionerna. Man har haft en Ait Nouri och en Kiana Hoover som kom från Liverpool, och nu är Johnny tillbaka och så är Semedo. Det känns som att de har rullat, men när jag kollar så ser jag att Semedo, han har ju faktiskt spelat 90 minuter i 11 av de 12 senaste, så att han känns ju ändå som att han har tagit en ganska fast tröja. Johnny är tillbaka och vi vet sedan förra säsongen vad han kan. För han nu håller sig skadefri så han kan han också vara av intresse. Och ingen av de här är speciellt jättedyr, så att det är ganska lätt att få in dem med liksom ett enkelt byte. Ja, men jag håller verkligen span inför det att schemat vänder. Och som sagt, William José har ju inte levererat sådär. Så att, nej, men det är ytterbackarna som jag verkligen har under lupp. En spelare som vi pratade mycket om i början av säsongen, det var ju Roman Saiz. Och han brände det kanske mest öppna läget. Alltså, han skjuter alltså över från, kan det vara 3 dess? Det är ju helt otroligt. Det är helt otroligt. Han får liksom, Connor Cody, mittbackskollegan, bränner ju ett friläge från 1,5-2 meter. Men det är ju det är ingenting jämfört med Saiz miss. Alltså, har ni missat den så, likt Saiz, då får ni gå in på YouTube och kika den. För det är ju... Ja, det är helt makalöst. Jag hade gjort mål där. Det säger fan en hel del. Men mittbackarna, ja, det är klart att alltså, det kan ju finnas ett intresse där rent pengamässigt. Men jag tycker ändå huvudstrålkastarljuset bör riktas mot ytterbackarna.
Ja, avslutningsvis i de här matchfokus så ska jag ta oss igenom Spurs Palace, en match. Spurs vinner med 4-1 och jag tänker tillåta mig lite att stanna kvar en del på Spurs. Jag vet inte om det bara har att göra med för att jag själv då bytte in både Bale och Kane till den här matchen och dessutom sitter med Son och satt och gnuggade händerna till den här matchen. Men jag tycker att det finns mycket intresse kring de här tre spelarna och tänkte lägga upp fokuset på att prata mycket kring dem och kanske framförallt Bales inverkan på både Son och Kane. Men om vi börjar med Gareth Bale själv så har vi nu sett 6 attacking returns på 3 game weeks. Då ska man säga att det är 4 matcher när man kollar 3 game weeks för Spurs. Och det här har han då åstadkommit med påverkad speltid. Han har spelat 249 minuter på 4 matcher, vilket ger ungefär 65 minuter per match. Han plockas ofta av där en bit efter 60. Och det är ju enligt Mourinho och Bale själva på grund av att han ja, men behöver ta det lite lugnt med, men det är inget jätteproblem om man ska hålla på och leverera i den här takten. Och sen kommer han väl närmare 90 minuter hela tiden. Jag tror att skulle det vara så att matchen inte avgjorts så tror jag ändå att Bale är uppe på en sån form nu att han klarar av och verkligen leverera i 90 minuter också. Men så har det inte riktigt varit. Sedan Game Week 26 så har han startat alla 3 matcher. Och då har han haft flest skott in i målområdet av alla spelare med 3 stycken. Skott innanför målområdet, ja men det är ju mål i stort sett om man inte heter size då. Går vi vidare och kollar på Kane nu sen Bale kom. Så ja, sedan Bale klev in som ordinarie startelvan i Game Week 26 så har Kane haft hela 13 attempts på dessa tre matcher. Han har även haft 4 big chances under de här matcherna, vilket är flest i hela ligan. Så Kane är glödhet och bidrar både med, i den här matchen står han för 2+2, men han bidrar både med målhot och med assisthot. Kollar man däremot mot Son så han kanske hamnar lite längre ut på vänstersidan än tidigare på säsongen, så som jag uppfattar det. Och det gör att han kanske inte är lika målfarlig som tidigare och kanske framförallt inte jämförs med Bale och Kane. Däremot så skapar han ganska mycket. Han har skapat 10 chanser senaste 2 gameweeks och då är det som sagt 3 matcher återigen. 6 utav de här 10 chanserna är stora chanser, vilket är bäst i ligan om man ser på big chances created. Så men alla de här 3 liksom bygger case för sig, tycker jag. Expected goal involvement senaste 3 gameweeks, då har Kane 3.59, Bale 2.31, Son 2.20. Och det är alltså topp 3 i ligan när man kollar de 3. Lite pessimistiska skulle då säga att de har haft 4 matcher över de här 3 gameweeksen. Det har inte alla haft, men det är ändå ganska många som har haft det. Dessutom har de mött lag från nedre halvan av tabellen. Men oavsett tycker jag att det här är intressant. Och som sagt, det här Mourinho-laget börjar kanske släppa lite i tyglarna och ja, men gasa på nu med Bales återtåg in i laget och ser vad som kan hända när man bara släpper lös de här grabbarna offensivt. Vi ska väl även nämna en Reguljón. Det finns en viss rotationsrisk och det såg vi då han stod över andra matchen av Double Game Week 26. Men här spelar han och då är han fin. Jag sitter ju hellre med Son, Kane och Bale, men det är ju det här om att upplåta 2 mittfältsplatser till Spurs när det är så trångt om mittfältsplatserna med alla intressanta alternativ. Men jag tycker att det är intressant. Vi pratar ju om det här, om man nu har en Spurs-plats ledig och man sitter med en Salah i bygget inför en 29. Ja, men då tycker jag absolut att Bale är en spelare som man absolut kan kika mot. De spelar ju 29, däremot har de blank i Game Week 33 på grund av Liga-cupfinalen mot Manchester City. De har även Europa League här på torsdag hemma mot Dinamo Zagreb. Så man avvaktar och ser lite vad det är för lag som spelar då. Och så om det kommer några skador eller så. Så man byter inte inspelare innan Europa-matchen. Kring Palace finns det inte lika mycket att säga, men vi kan i alla fall konstatera att de nu äntligen fick tillbaka viktiga Saha i laget efter tidigare skada. Han kommer in här i halvtid och spelade då 45 minuter. Det fina spelschemat för Palace som vi har talat om tar dock slut nu efter Game Week 28, här där West Bromwich hemma väntar. De har blank i 29an och sen mestadels tuffa matcher faktiskt hela vägen in till säsongsavslutningen. Så att för min del är Palace ett big no-no. Kikar vi övriga matcher så har vi Burnley-Arsenal 1-1, Sheffield-Southampton 0-2. Brighton-Leicester 1-2, West Brom-Newcastle 0-0 och sen så har vi då morgondagens match mellan City och Southampton där vi inte vet utgången än. Från de här matcherna, jag vet inte, Arsenal har ju också såklart Europa League borta här på torsdag ska sägas, och annars tycker jag framförallt att det är Ings skada som kan ställa till det lite för folk då han får kliva av här i matchen mot Sheffield. Är det något annat ni vill skjuta in kring de här matcherna? Jag börjar med dig, Stefan.
Nej, egentligen inte.
Fredrik?
Nej, men jag är mer sugen på att kliva in på veckans rekommendationer faktiskt.
Det ska vi snart göra. Jag tänkte bara att efter den här laggenomgången vi skulle köra en liten bara kort sammanfattning kring vad vi vet om vilka som har dubblar och blanks kvar och sådär. Och då tänkte jag inte prata blank game week 29. Men Villa och Everton, de har ju en dubbel kvar som vi vet. Det var ett länge tal om Game Week 28 8, men det kan väl inte ske nu, säger jag. Det är så kort tid inpå, jag tror att den skjuts på framtiden, och då har det även pratats lite om eventuellt att den ska skjutas in i Game Week 30. Skulle den komma i Game Week 30 så är det i så fall Villa med dubbla hemmamatcher mot Fulham och Everton, och Everton som har då Palace hemma och Villa borta, så det är ganska intressanta dubbla där om det skulle bli så, men det får vi i så fall återkomma till när vi vet mer kring det. Southampton och Spurs, de har ju blank i Game Week 33 tillsammans med City och Fulham, och ja, vi får se, det spekuleras lite smått om en liten double game week i 32an, men då förmodligen bara för Spurs, medan Southamptons match mot Crystal Palace då skjuts på framtiden. Ja, jag tycker framförallt att det man ska ha med sig här, det är väl om man nu sitter med chips kvar, att den här blanka gameweeken 33 med både Spurs och City, nu har jag pratat upp Son, Bale, Kane, Reguilón, City, det är väl många som kanske till och med kommer sitta med sex spelare från City och Spurs, och då bör man ha någon plan för hur man löser 33an. Har man free hit kvar så kanske det är bättre att spara free hitten till Game Week 33 än 29an, om man nu kan lösa den på lite vettigt sätt, för där tror jag inte att man behöver sitta med 11 gubbar som vi varit inne på tidigare. Ja, utöver det så är det även lite snack om att ta in publik i slutet av säsongen. De pratade om att först bara ha publik i Game Week 38, men det blev ett väldans liv från klubbarna som då har bortamatch. Så nu eventuellt att de skulle försöka ha publik både 37 och 38, och det kan påverka med fler blanks och double game weeks, och det kommer bli flytt av matcher. Vi har ju dessutom en FA-cup som håller på att spela som kommer att påverka, men där är det lite för tidigt att sia om vilka lag det är som kommer beröras. Är det någonting som ni vill skjuta in gällande det här, eller hur man bäst tänker med chips och så, om vi börjar med dig, Stefan?
Ja, men jag har ju frihet kvar och jag kommer inte använda det i 29an, utan har väl under en tid där planerat att använda den senare. Sen vet jag inte riktigt när, men det ser väl ut som att 33an är en kandidat. Men det kan ju komma oväntade dubbelveckor här, vilket också kan vara av intresse. Men liksom 29an tycker jag att det går att lösa bra, med tanke på att ja, men det är... Ja, men lag som Spurs och liksom Leeds och kanske Arsenal och West Ham, som man ändå kan ha lite spelare från både i 29an och även på slutet av säsongen.
Ja, det är också svårt att säga om vilka spelare som kommer göra det allra bäst, både spelare och lag i 29an där. Hur resonerar du, Fredrik?
Nej, men jag har ju inte frihet kvar, så jag liksom har ju någonstans byggt för att försöka klara av och hantera både 29an och liksom 33an, får man väl ha någonstans i åtanke. Mm. Att man inte liksom sopar hela bygget fullt. Jag har däremot triple captain kvar, och där håller jag ju stenkoll på Spurs match mot Southampton. Och jag kan nästan nu förutsätta att det inte är något stort säga att triple captain kommer att bli i den veckan. För att den matchen är ju liksom superfin, och Spurs har ett ganska fint schema, så det spelar fan ingen roll vilken vecka de lägger den i. Det är bara tryck in det någonstans så får ni mitt triple captain chip där alltså.
Ja. Nej, men det man generellt kan säga är att det är väldigt nyttigt om man nu inte sitter med wildcard eller free hit och sådana saker, och har en bra plan för det. Det är ju att kunna sitta med två fria byten. Jag kommer personligen att spara mitt byte den här veckan. Som sagt, vi ser ju även ett stort skifte i matcher från och med Game Week 31, så att spelschemat kommer vända för väldigt många lag, och många som sitter nu med kanske tre Leeds-gubbar, tre Villa-gubbar och sådär för att klara 29an, ja, det kanske inte är lika kul att sitta med dem sen. Och kanske framförallt sett till konkurrenterna i miniligan som har ett wildcard som förmodligen drar i 31an och tummer sig på de här lagen. Vilket jag gärna skulle ha gjort om man hade haft den möjligheten. Så att, att sitta med två fria byten, det kan vara ganska, ganska mycket värt här framöver. Nu Fredrik, ska vi gå in på veckans rekommendationer och du kan väl få börja med försvarsrekarna. Förra veckan så hade du Cancelo, Pereira och Dign.
Jajamän, Pereira, Dign stannar kvar. Men jag väljer att plocka ut Cancelo. Om det är liksom för att jag faktiskt kommer att göra det bytet i mitt egna bygge också. Jag vet inte, men känslan är att det här blir ju så tveeggat, för att men antingen lägger du en rek för att du har ett fri, alltså för att du har täckning på 29an eller sådär, men man får väl se liksom varje rek som för vad den är så att säga. Och jag väljer att byta ut Cancelo mot Azpilicueta. Pratade mig varm om Chelseas defensiv där och han var sugen på att slänga in Alonso, men någonstans får det finnas liksom begränsningar även på mina galenskaper. Så att Azpilicueta tycker jag är ett sånt där val som jag tror att man kan slänga in i bygget och ha där resten av säsongen.
Ja, alltså det man ska säga om de här rekarna är ju inte att när du plockar bort Cancelo här betyder inte det att man för den skull ska byta ut honom. Det är snarare spelare man kollar på att byta in på en sikt på en 4-5 game weeks framåt som man gärna sitter med. Så att det är mer det än att man absolut ska plocka utanför sitt bygge och för ett byte för det. Jag kan fortsätta där på försvarsrekan eftersom att jag också hade lite liknande reka förra veckan. Jag hade ju också Cancelo och Pereira tillsammans med en Västergård i Southampton. Jag väljer att ha kvar Cancelo men säger hej då till Pereira istället. Jag tycker att ja, men Leicester, jag vet inte, jag tycker med alla skador så att de har en del problem. Jag vill däremot plocka in en Cresswell från West Ham som jag vet Stefan var tidig på och hade med i sin rek redan förra veckan. Men jag gillar spelschemat, de har dessutom match nu i 29. Och som sagt fasta situationer som man tar och det tycker jag är bra. Västergård får vara kvar. Jag tycker att Southampton, ja men det är väl tvivelaktigt så där, men spelschemat ser riktigt bra ut och dessutom så har de som sagt en dubbel kvar. Så att han får vara kvar där. Stefan, du satt ju där med Cresswell tillsammans med Dunk och Stones.
Ja, och Danko och Cresswell blir kvar. Och jag kikar väl rätt mycket på att liksom klara av 29an bra med mina rekar kan jag väl flagga för. Stones ryker nu liksom, tycker jag, vid ett läge där City har spelat sina dubbelmatcher och kanske inte avgjort ligan då man förlorar nu mot United. Men liksom det, jag är inne på ditt spår att man kommer säkra den i sin tid och liksom prioritera Champions League istället. Och därav så plockar jag in Dallas nu här. Har väl inte superförhoppningar mot Chelsea. Men det är inte så att Chelsea har sprutat in mål heller. Så vi får väl se. Men sen efter det så väntar Fulham och Sheffield. Och jag tycker att ja, men Dallas har potential till höga poäng om det kommer liksom en nolla för att han är hela tiden och hotar offensivt.
Ja, du kan få fortsätta med mittfältsrekarna, gör även städning där på City-gubbarna. Du satt ju med både Gündogan och Sterling tillsammans med Son här från förra veckan.
Ja, men de rycker båda två och Son är kvar och får sällskap av Grealish, vilket är en liten chansning här kanske. Vi kommer ju få höra mer på presskonferens som sagt, men jag tyckte att det var lät som att han var mycket närmare att vara hel nu till, och liksom nära till helgen. Jag tror att en veckas vila gör att han kan vara tillbaka och då tycker jag att han är intressant. Och sen kommer Bale in tillsammans med Son.
Välkommen ner i Bale-båten.
Ja, nej, men han imponerar och liksom, ja, han har gjort tillräckligt för att visa att han ska spela hela tiden. Sen är det ju ett problem liksom om Spurs prioriterar Europa League och att jag vet inte om han pallar att spela två matcher per vecka så, men Liksom, jag tycker det är en risk värd att ta här och nu.
Mm. Fredrik, du hade Mount, Son och Sterling förra veckan.
Mm. Precis. Mount och Son blir kvar, men jag tror att Sterling-reken byts ut. Och, men det är väldigt lätt men jag hade lätt kunnat rygga Bale liksom, och så hade vi kunnat suttit i ring och sjungt Kumbaya allihopa. Liksom, för jag hade verkligen kunnat göra det, även om jag avskyr liknelsen. Men jag tänker lite annorlunda. Jag tänker att jag vill få in en Jorginho istället för en Sterling. Så från en premium till en av de faktiskt billigaste mittfältarna. En av de få som ligger under 5,0. Och det kanske är en Bobby Reed Light. Men jag tycker att det är ett himla fint sista alternativ. Om du vill sitta med en 50 mittfältare om du spelar med tre bra offensiva som ligger där strax under 5. Och ja, men jag kan tycka att resten av säsongen där efter en 29 som ligger och stör, så sitter man ganska fint med en Jorginho. Det kommer att roteras, du kommer att få in din första avbytare kanske lite mer. Ja, jag tar gärna in en Jorginho som slår in straffar lite då och då. Schemat som jag var inne på tidigare ser bra ut. Ja, Jorginho.
Ja, jag vet inte vad jag tycker. Jag tycker en tråkig rek där, Fredrik. Ledsen alltså. Men, fylla upp en av de här värdefulla mittfältsplatserna med en Jorginho. Vi har varit inne på att det finns väldigt många budgetalternativ på mitten som ändå liksom man gärna sitter med i laget. Så, men ja, för egen del så jag kollar inte på att växla ut så mycket. Bale sitter såklart kvar tillsammans med Gündogan. Däremot så gör jag nog Kevin De Bruyne till en sån i alla fall. Det är svårt det där, men det är lite som Stefan var inne på, man kollar lite mot 29 nu här och det kommer dubbel på Spurs här någon gång framöver. Jag gillar verkligen att sitta med både Son och Bale i bygget, så att Son får komma in. Går vi över på anfallsrekarna så satt jag förra veckan med Kane och Calvert-Lewin och hade väl någon förhoppning där om att vi skulle få en double för Everton i 28. Känns inte som att den kommer, den kommer ju komma någon gång, men jag vet inte, jag hade hellre haft Richarlison precis som vi var inne på i laggenomgången, men för mig så blir det Kane tillsammans med Antonio i West Ham som får kliva in. Både Kane och Antonio har ju dessutom match här i 29, så att Kane och Antonio får det bli. Fredrik, du hade Kane Watkins förra veckan.
Mm, de sitter lugnt i båten.
Och Stefan, du hade Antonio Watkins. Det är lite samma tre gubbar, men ska jag sitta ensam med Kane i den reken?
Ja, det ska du. Jag behåller mina killar också. Så jag tycker Kane ser jättebra ut. Men som jag var inne på, så liksom budgetmässigt så tror jag fortsatt på Watkins och Antonio. Och dubblar upp Spurs mittfält istället.
Mm, ja, det chockar lite att ingen av er hakar på Kane där. Som sagt, jag gick igenom hans
siffror. Hade
Jo, det hade du, ja. Jag försöker sticka ut lite för mycket.
Du är så chockad över mitt Jorginho-val att du blandade ihop det här.
Framförallt chockade jag att Stefan inte är i Kane-båten där. Jag...
Ja, han har ju bränt med min triple captain, och så går han och plockar 19 pinnar i omgången efter en annan en match. Så, men å andra sidan så räddade ju det min omgång då. Ja. De pinnarna ändå mildrade det fallet det hade blivit om man inte hade tagit dem.
Ja, nej, men jag tycker det. Liksom, vi har flera av de här, vi har varit inne på det, att vi har en Sala som kanske inte riktigt levererar. Nu gör Bruno ett straffmål i den här matchen, men det har ändå varit lite så här, med lite tvivel. De Bruyne, några av de här premium-mittfältarna som man går och... Och så finns det ändå de här mittfältarna som är... inte något budgetalternativ, men liksom att gå från en Sala till en Bale, det spar man in ganska mycket pengar på, att då kanske växla upp till att ha en Kane också. Så ja, det tycker jag är vägen att gå här, men Vi ska gå in på en kaptensdiskussion för Game Week 28. Och deadline den här veckan, missa inte det, det är fredags deadline. 19.30, Newcastle Villa spelar. Det är ingen match som jag känner att jag kommer ställa in alla mina fredagsplaner för att se. Men och jag kikar inte speciellt mycket mot någon kaptensbindel den matchen. Jag tycker det är en svår omgång att hitta kaptensalternativ. För egen del så kikar jag nog mot North London Derby, Arsenal Spurs. Vad säger du, Stefan? Kane brukar ju tycka att det är ganska kul att möta Arsenal, va?
Ja, du vet ju vad jag brukar säga när bra spelare ska spela mot Arsenal. Då finns det risk för poäng. Hur man nu ser det. Nej, men Kane har jättebra historik mot Arsenal och Spurs är i bra form. Så jag tror det är absolut ett alternativ, skulle jag säga. Han och sen kollar jag väl även mot liksom en som Bruno, är alltid med i diskussionen. Visar han ju liksom, spelar ingen roll hur det ser ut, han tar sina pinnar. Och jag är jävligt besviken att jag bytte ut honom istället för att byta ut Salah. Men så är det.
Ja. Ja, det är lättare med facit i hand. Ja, men jag menar, Arsenal Spurs, båda är ju kvar i Europa och fokuserar ganska mycket på Europa. Men kan vi inte tänka mig att det ska rotera speciellt mycket i ett sånt här derby, va?
Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte. Utan det blir nog bästa möjliga lag.
Bruno nämnde det där, de möter West Ham hemma på Old Trafford. Jag tycker West Ham är bra och är väl ett sånt lag som skulle kunna frustrera United lite grann. Fördel för United är att stekhet eller Lingard inte kommer till spel då han är utlånad. Men Bruno är också ett vettigt alternativ. Det man kanske på förhand hade kikat en hel del mot, eller inför säsongen, om man har sett att City ska möta Fulham bort, Liverpool ska möta Wolves borta, man liksom, det börjar vattnas i munnen, men det vattnas inte supermycket just nu, eller vad säger du, Fredrik?
Nej, men alltså, City-spelarna är helt omöjligt att veta vem som kommer att spela, så där vågar man inte bränna en bindel, i alla fall inte jag.
Nej, det är ju Champions League hemma på tisdagen där, de ja, vann ju för sig borta möte med 2-0, men det tror jag inte de kommer lämna någon slump över till.
Nej, verkligen inte, utan kommer gå full all in för Champions League, och jag tror vi kan få se en rejäl rotation här. Så att jag håller mig helt borta både från bindlar och vice bindlar, på trots att det ser fint ut när man går in på Pick Team. Men, nej, men jag delar Kane-binden. Jag tror att jag tänker i alla fall inte överkomplicera det här valet. Utan Kane är het, binden ska dit, en vicebinder på Bruno. Ja, jag känner mig trygg.
Ja, sen så liksom, det ska nämnas där i City också, även om de roterar, det tror jag de kommer göra, men det kommer ändå, vi vet när City roterar, det är ganska bra lag som kommer till spel. Men Fulham, som sagt, de har hållit 5-0 de senaste 7 gameweeks. De är riktigt tajta bakåt och Scott Parker har verkligen fått till det där. Så det är ingen enkel match på något sätt. Liverpool pratar vi ingenting om. Här är ju liksom den här fingertoppskänslan. Jag skulle ju inte på något sätt bli förvånad om Salah gör 2 i en sån här match. Precis som att det var många som bytte ut Bruno den här gameweeken och sen gör han mål direkt. Jag kan absolut se något liknande här, att folk börjar fingra redan den här veckan på plocka en Salah. Alltså, har man feeling och sätter binden på Salah, jag tycker inte det är fel. Är jag lite koko här, eller Stefan?
Nej, jag hade inte gjort det. Jag tycker det inte finns några tendenser så. Och jag vet inte vad man får för bollar heller nu med det mittfältet som Liverpool kan ställa på banan. Det är väl Henderson som har varit väldigt viktig för dem. Liksom, och det har varit flera gånger när Henderson har varit borta som man har blivit besviken på Salah framförallt. Jag får se. Jag kommer inte bindla honom, men jag kommer ju ha honom i bygget.
Sen är det Leicester Sheffield, men skadorna i Leicester gör att jag inte kommer sätta någon bindel där. Och sen kanske då, Fredrik, du som hade mycket kärlek till Chelsea, de ska möta Leeds som kan släppa in en del mål, och framförallt är lite risiga på fasta, vilket kanske talar för en Mason Mount, eller?
En Mason Mount eller en Alonso om han får spela. Men det är ju det där med speltiden. Och, alltså, nog för att den här romansen är het. Men är den kaptenshet? Ja, inte riktigt än kanske. Sådär, det är väldigt ballsy move om man vill känna att han måste sticka ut mycket. Liksom. Men å andra sidan, låt säga att den matchen slutar 1-3 eller 0-3. Det vore väl ingen chock direkt.
Nej, och som sagt orolig för Chelsea-rotation. Jag känner mig ändå ganska trygg med att Mason Mount kommer att starta den här matchen. Han fick vilan sist och Tuchel verkligen har gett han förtroende och framförallt så har Mount tagit det. Jag kan inte se att Mount inte kommer starta den här matchen om det inte är någon skada eller sjukdom. Så att jag vet inte, jag gillar Mount lite som en outsider-kapten här, men jag kommer inte sitta med honom, jag ska inte göra något byte den här veckan. Jag tog -4 förra för att få in Kane och Bale, så min bindel kommer sitta på Kane, och det låter som att ni inte tycker att det är helt tokigt. Vi går vidare med lyssna frågor. Vi har fått in en del. Bland annat som Mackan från Glenn skrivit in, Marcus Svensson. Han är på jakt efter en mittfältare för max 8,5 som även spelar Game Week 29. Han sitter igen med Son och Rafinha och har dessutom fullt med spelare från Spurs och Leeds. Ja, Stefan, det är ganska svårt tycker jag att hitta mittfältare där runt 8,5, va?
Nej, jag har ju Grealish som min rek, så jag tycker att han liksom får bekräftelse att han spelar mot Newcastle, så tycker jag att han är riktigt fin kommande 3 veckor.
Mm. Har du någon annan, Fredrik, eller?
Nej, men det känns väl som att det är Grealish som är den stora alternativet där. I övrigt så är känt det ganska skralt. Jag vet inte om du har någon annan att plocka på studs.
Nej, jag gillar Grealish. Det är det jag vill liksom se honom tillbaka. Jag vet inte om jag delar helt din uppfattning där, Stefan, om att visst var det du som sa det, att det har liksom varit mycket tissel och tassel och att det verkar som att han är väldigt nära att vara tillbaka. Jag tycker ofta det har varit så här tissel och tassel i Villa och sen så har det dragit ut på tiden mycket längre än vad man har trott. Så att jag vill få klara besked och se honom liksom, se honom med i en matchtrupp innan jag skulle plocka in honom i mitt bygge. Det kanske vi får nu i veckan, men om vi inte får det då... Jag törs inte hoppa på där.
Nej, jag tycker att han har varit ganska öppen på presskonferensen och sagt så här att han inte kommer att vara med, vilket har varit tryggt för en som inte har ägt Grealish. Bara bra, då kan jag vänta. Så liksom, jag tror att han kommer säga att nu är Grealish tillbaka, eller så kommer han säga att nej, han kommer inte spela.
Jag tycker han har sagt mycket så här att han är nära. Men så aha, men hur länge blir han borta, och då har man inte fått något svar alls riktigt. Så ja. Asad Amaya har skrivit in, han undrar om vi ser ett case, ganska risky case skulle jag säga, att ta ut Salah och Mount för att plocka in Bale och Son. Han ställer lite fler frågor, men jag tycker den känns riktigt, riktigt tuff att liksom plocka båda. Okej, plocka Salah och ta in en utav Bale eller så, men att även plocka Mount den här veckan, det vet jag inte. Jag håller ju Mount ganska högt i kaptensdiskussionen till och med den här veckan. Vad säger du, Fredrik? Du gillar ju Mount också.
Ja, nej, men det är ju bättre att oavsett om du har 2 fria byten eller om man tänkt ta minus, så gör ett byte, plocka Salah för någon av Spurs-grabbarna. Bra med cash. Har man 2 fria, så det är det här underskattade. När du har sparat ihop, jag har så den här veckan, 2 fria byten. Det är så jäkla gött att bara byta ett av dem. För då har du också 2 nästa vecka. Ja. Det är så en nybörjarmisstag att nu har jag sparat ihop 2. Nu måste jag bränna mina 2 byten. Nej, lugn. Gör ett byte och bara sitta och mys nästa vecka med 2 byten också.
Ja, men precis som jag var inne på, de här, att sitta med två byten kommer vara så guldvärt. Och det är precis som du säger, att bara göra ett byte, det är ju precis som att spara ett byte. Det är lika mycket värt det. Christian Olsson är inne liksom på samma sak. Han funderar på att liksom switcha över till Spurs. Han har två fria byten. Han undrar om man ska göra Salah och Calvert-Lewin till Bale och Kane. Det är liksom... Det är ju fina spelare att få in, men vad säger du, Stefan?
Nej, alltså jag tycker då, eftersom byta ut så pass bra spelare och matcher mot spelare i ett derby, då hade jag hellre gjort det liksom i 29 när, ja, men när Everton och Liverpool blankar. Då är det mycket lättare att räkna hem det, så att säga.
Mm. Verkligen. Fredrik, här är en fråga som kanske inte är super FPL-ställd, men jag tycker den passar ganska bra att ställa till dig, eftersom att du var inne lite på det här tidigare idag i vår gruppchatt. Carl Kviding, han undrar hur vi ser på om Liverpool kommer att byta tränare här innan säsongen är slut. Eller kommer Klopp få Liverpool på rätt spår igen? Jag tänkte lite sett till att Jogi Löw här lämnar landslagsposten i sommar.
Ja, jag såg faktiskt att det redan hade varit en presskonferens med Klopp. Och han får någon fråga som är liksom lite halvt om halvt besläktad med det. Men han tar ju liksom över initiativet och säger, men ställ frågan som du egentligen vill ställa. Kommer jag att träna Tyskland efter sommaren? Nej, det kommer jag inte att göra. Å andra sidan...
för den som är säga?
Ja, precis. Och för den som är politiskt intresserad så finns det ju en gammal klassisk filmsnutt när Göran Persson får frågan om han ska bli statsminister. Och nej, det är klart att han inte ska bli det. Och vi vet alla hur det gick sen. Så att jag är ganska säker på att det tyska förbundet inte tar no for an answer. Eller...
Ja, frågan kommer att ställas.
Ja, så är det, så är det ju. Sen kan det ju vara så att de plockar en Nagelsmann eller någon sådär istället. Liksom att de känner sig nöjda med det. Men jag känner mig ju... Jag känner mig fortfarande väldigt så där, liksom, orolig i magen över att Löw liksom, prickar in sin avgång precis just nu när vi är som allra skörast. Det känns oroväckande för Liverpools del.
Mm. Jag kikar igenom frågorna här. Det är liksom sälja Salah, plocka in Kane, de flesta. Ja, det blir ju två byten då såklart eftersom de spelar på olika positioner. Johan Nilsson undrar hur man gör med Liverpool och Salah. Han sitter med Son och tänker att han ska få in Kane till Game Week 29. Är det värt att sälja Salah redan nu för att få in han? Säg att göra Brewster till Kane, Salah till en Saka eller El Ghazi. Ja, Stefan.
Nej, alltså jag tycker inte att det kanske är det ändå. Jag hade nog väntat till 29. Jag tycker man kan kappa Son lika gärna som att man kappar Kane om man inte har, eller om man gillar den matchen och så. Och tycker att man inte vill ha liksom förtroende för Bruno eller Salah eller någon annan. Så tycker jag att man kan kappa Son också.
Fortsätter vi på samma tema, så Niklas Sjöström, han är ganska säker på att Salah kommer att ryka, men han sitter redan med Kane. Han är riktigt lockad för en Bale, men han har inte Son heller. Jag vet att båda ni två var inne på att man går på Son före Bale. De kostar ungefär lika mycket. Jag är nog också inne lite på att Son speltid är mer trygg än vad Bale är i det här tajta spelschemat. Även om Bale kanske känns snäppet hetare, så är ju inte Son svag på något sätt. Hur resonerar du där, Fredrik?
Ja, men jag hade helt, nu sitter jag med Son i bygget, men hade jag suttit utan Son och Bale och skulle ta in en av dem, så hade mitt val till 95% baserats på vad mina kombatanter i de miniligor som jag bryr mig allra mest monetärt om, hur deras lag såg ut. För nu börjar vi komma in i ett skede där liksom det blir lite mer man-man-spel. Blickar man på de som ligger antingen i värsta fall långt före men eller långt efter, det blir liksom lite mer irrelevant vad de har. Men så har du några som ligger inom liksom 20 poäng plus minus, ja, men där blir det superintressant att se hur kan jag liksom sticka ut gentemot de här och de spelat tidigare, och då går det att liksom kapa ner till ganska få spelare, så att jag tror att det är coinflip på, alltså så bra som Bale har sett ut nu så känns det som att Bale eller Son, ja alltså det kan bli vem som helst som tar flest poäng. Och då skulle jag utgå från mer, vem vill jag sticka ut gentemot, inte mot overall rank, för det är ju vad det är. Men miniligorna, håll koll på dem.
Mm. Ska vi avsluta med en lyssnarfråga här från Jakob Zetterström som ni båda kan få svara på ganska kort. Om vi börjar med dig, Stefan. Martinez eller Mendy i kassen?
Ja, Martinez.
Och Fredrik, dig vet jag inte som det är värt att ställa frågan till.
Det är den ständiga reken, Martinez. Men jag tycker att är det någon som ens utmanar där, så är det Mendy, helt klart.
Mm. Med det så tycker jag att vi avslutar för idag. Och stort tack för att ni har lyssnat. Vi är tillbaka igen nästa vecka. Stort lycka till inför Game Week 28. Och glöm inte att det är fredags deadline den här veckan. Ha det bra allihopa.
Ha det bra.
Ha det gott. Tja.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.